Hej gänget, välkommen till årets första avsnitt. Jag sa i förra avsnittet att nu är det julledighet, men jag kommer publicera varje vecka och det var min intention. Och sen så blev det sjukdom och sjukdom och så var jag tvungen att boka de inplanerade gästerna. Och sen såg jag, varför siktar jag på att publicera avsnitt när jag ska vara ledig? Och jag insåg att jag hade liksom ramlat tillbaka i, fastnat lite i ett högt tempo. Under de senaste 2 åren har jag pluggat 150% och jobbat med företaget vid sidan av. Det var inte planerat att bli så från början, men förändringar i skolor och så vidare, utbildningsplaner. Så där stod jag, hade kommit in på 2 utbildningar och kände in i mig själv. Jag hade samtal med min man. Jag tror att jag kan göra det här, jag känner, utan att jag överbelastar mig själv för mycket. Jag tror att det är hållbart att jag under 2 år verkligen satsar på det här. Vi som familj, hur klarar vi av det här? Och han självklart, eller för oss i vår relation självklart, att han så här, vi gör, vi stöttar, vi klarar av det här. Och senaste halvåret har jag skrivit min masteruppsats. Om du lyssnar på det här avsnittet när det släpps den 13 januari så är jag, håller på att förbereda de sista minuterna, för snart ska jag opponera på min masteruppsats som jag har skrivit som en del av den forskningsstudien som jag då också har gjort som en del av mina masterstudier, där vi tittade på kroppsbaserad terapi vid komplex PTSD. Och varför jag berättar det här är för att påminna om hur nervsystemet fungerar. Att när jag under en längre period, nästan 2 år, har haft 150% belastning plus lite mer, så har liksom nervsystemet kalibrerat om. Aha, okej. Det här är kravet som ställs. Det här är belastningen, det här är behovet som vi har, vi som system. Och när jag då börjar skala av saker så sker det inte på, okej, dag 1. Att jaha, okej, den nya belastningsgraden är, det nya behovet är, utan det tar tid att ställa om. Och har vi haft en högre belastningsgrad under ännu längre tid så behöver vi ibland medvetet hjälpa till att få nervsystemet att följa med ner i, okej, det här, tillbaka till toleransfönstret, tillbaka till mitten. Inte den här övre kanten utav, utan tillbaka till mitten. Och jag, när jag känner in, så upplever jag det som ett bevis att jag har lyckats planera in. Jag har haft väldigt mycket återhämtning. Jag har inte gjort någonting på helgerna. Jag har senaste 8 månaderna, för jag liksom, det var en period när jag jobbade alla helger. Jag jobbade på kväll, jag bara satt och skrev och gjorde det och det och det. Det var väldigt, väldigt mycket. Jag kom fatt mig själv, min man påminner mig själv. Hej, hur går det? Hur mår det? Jag ser att det liksom, det blir väldigt mycket. Okej, okay. Då behövde jag medvetet skala bort saker. För att minska belastningen, komma på mig själv när jag liksom upp i tempo, ner. Så även om vi har ett i livet stort toleransfönster, även om vi har stor kapacitet, så kan vi ibland följa med eller dra sig med i livets tempo. Okej, nu ser jag här att jag har antingen som jag då ganska mycket saker, eller ser att jag gör inte så mycket, jag ser att jag drar mig undan, jag ser att jag har ett väldigt lågt tempo istället. Okej, då kanske jag behöver se vad kan jag göra för att liksom komma tillbaka upp. Så de här 3 veckorna som jag tog som julledighet, välbehövliga, just det. Mm. Och det är också ett annat tecken för mig att jag inte hade slängts ut ur fönstret, att dag 1 på min ledighet så var det skönt. Att jag inte, du vet, det kliade inte i kroppen. Jag har inte legat och det här ska jag göra. Inte legat liksom tänkt massa saker. Ledighet. Tagit det lugnt. Jag har just nu en tanke i huvudet. Eller, ja, det är inte riktigt. Men jag har liksom ett fokus. Och det är nu i februari så kommer jag sista omgången av min onlinekurs i nervsystemsreglering, kalibrera en inre kompass. Och sen efter det så är fokus det här våren, jobba med mina patienter 2 dagar i veckan och de andra dagarna att utveckla och starta igång mitt medlemskap. Det är våren. Och till höst så kommer jag lansera min utbildning i kroppsbaserade metoder och nervsystemsreglering för yrkesverksamma. Det här är fullt tillräckligt. Att fokusera på det här, att göra det bra, att komma ut med de här sakerna. Det är vad jag vill göra. Sen så har jag fått massa roliga förslag och inbjudningar. Gör det. Jag har sagt ja till allt i höstas eller i vintras. Eftersom jag var i det här höga tempot. Jo, men jag kan göra det. Jag kan planera in det. Jag kan få in det. Och under ledigheten, ja just det. Det är det som är när nervsystemet ställer om. Att det har liksom lagt sig på ett konstant igångtempo. Det var det som hände för mig. Det händer för många av oss. Vad jag behöver göra då, eller vad jag valde att göra då, var att till personer som jag hade sagt ja till, vilka helt olika saker. Jag vill jättegärna jobba med dig. Men just nu, jag märkte att jag liksom drogs med i det här tempot. Just nu vill jag fokusera. För en hållbar arbetsrutin, för ett hållbart liv, så vill jag fokusera. Därför så behöver vi pausa vårt samarbete. Och förhoppningsvis kan vi ta upp det i framtiden. Och det är jättejobbigt, tycker jag, att mejla och säga nej. Det kommer den här lite skam. Åh, jag borde sagt nej från början. Eller nu avbryter jag det här. De kanske tror att jag är oseriös. Fast vänta. Jag sviker ingen. Jag har inte ljugit. Jag har inte bedragit någon. Vad jag har gjort är att blivit exalterad över att få samarbeta med kreativa, kunniga, smarta, inspirerande människor. Och sen har jag kommit på, förankrat in mig själv att, ja just det. Det här är det som är att bli meddragen i tempo. När jag kalibrerar om, förankrar in, det här är vad jag vill göra nu. Så ett litet skav i stunden, känsla av obehag i stunden. Men att stå i sanning och vara ärlig är alltid det som är skönast i det långa loppet. För mig har jag funnit. Okej, med det sagt, årets första gäst, Arva Josefsson, som återvänder till podden. Förra året så gästade hon och vi pratade om funktionella besvär. Fick jättemycket positiv feedback. Så kul att höra att avsnittet gjorde precis det vi hade hoppats. Att stärka förståelse för hur kroppen fungerar. Men också känsla av att aha, det är kroppen någonting jag kan samarbeta med. Inte någon som jag liksom måste slåss mot. Och sen var det några som skrev. Och jag uppskattar alltid när ni skriver. Även om ni inte håller med. För majoriteten av er som har skrivit har varit väldigt respektfulla. Och så här, kan jag verkligen förstå. Och det är framförallt gällande att prata om ME som funktionellt. Att det finns en diskussion som är ME funktionellt eller inte. Och en del personer vill verkligen inte kalla ME funktionellt. För att det är samma sak som att det skulle vara huvudet. Eller det är samma sak som att det är skäl till att tvinga patienter att utsätta sig för en högre fysisk aktivitet än vad de är själva bekväma med, för att det ska liksom ställa tillbaks nervsystemet. Så därför har jag bjudit in Arva som gäst igen i podden. Vi pratar lite om vad har forskning sett, vad vet vi är orsaken till att ME uppstår. Det här med behandling handlar om att tvinga patienter att överanstränga sig. Spoiler, nej det gör det inte. Och var finns den här motsättningen i ifall ME är funktionellt eller inte, ifall det är neurologiskt eller ifall det är biomedicinskt. Och vi pratar också om patienter vi har kommit i kontakt med ME som har blivit utdömda. Fått höra att du kommer alltid vara trött, du kommer alltid må dåligt. Du kommer aldrig kunna arbeta igen, men som har hittat sätt att må bra. Att avsevärt reducera besvär eller helt och hållet bli symptomfria. Det blev ett långt intro, jag hade mycket att säga. Nu går vi över till samtalet med Arva. Då säger jag hej och välkommen tillbaka till Arva Josefsson.
Kul, tack så jättemycket. Hej Veronica.
För de som inte än har lyssnat på ditt förra avsnitt, som bara är några avsnitt sen, vill du kort berätta om dig själv?
Ja, jag är läkare, specialist i allmänmedicin och psykiatri, och jag är också psykoterapeut. Jag jobbar idag uteslutande med det som kallas för funktionella tillstånd. Alltså tillstånd som är subjektiva, märkbara för individen. Alltså någonting man upplever i sin kropp. Men vi kan inte mäta dem, så det är inte mätbart. Så vi kan inte objektifiera de tillstånden. Så det som är knivigt med dem är just att vi inte kan mäta oss fram till dem. Och då är det lätt hänt att det blir en miss i kommunikationen mellan patienten och läkaren. Och patienterna känner sig ofta kanske inte lyssnade till eller hörda ordentligt.
Det är precis det vi pratar om i det senaste avsnittet. Ja. När du var gäst, funktionella besvär. Från symptom att behandla bort till signaler att lyssna på och ta hand om.
Mm.
Och det avsnittet fick så mycket positiva kommentarer. Jag fick ditt kommentarer på Spotify. Folk som mejlade och skrev DM så bara så här, tack, tack, tack. Jag har verkligen fått en helt ny förståelse. Vilket fint samtal. Och jag har börjat se på min kropp som någon jag kan arbeta med istället för någon som jag är arg på och vill stötta bort. Så det var jättemånga fina kommentarer. Så kul att liksom podden når ut och når till dem som vi tänkte.
Mm.
Och så kom det några kommentarer från personer med ME som kände sig, som blev upprörda. Några var upprörda och försökte liksom spela in mig i matchen och säga, Veronica, det här tycker jag var fel, jag tycker inte du kan kalla ME för funktionell. Mm. Och några var direkt aggressiva, vilket så här, jag förstår. Vi kommer komma in på det, men det är det vi vill lyfta, nyansera, prata, samtala kring i det här avsnittet. Varför kallar en del personer ME funktionellt? Varför säger andra att det är definitivt inte det? Varför är det så att en del reagerar så starkt om man skulle benämna när man benämner ME som funktionellt? Jag tänker att innan vi går in det, kan vi bara så här, vad är autonom dysreglering? En liten sammanfattning.
Ja, alltså autonom dysreglering brukar vi betrakta som när det autonoma nervsystemet hamnar i gungning. Så våran kropp har en inneboende strävan efter att nervsystemet ska vara i balans. Det kallas homeostas. Så vi vet att när nervsystemet är i balans, det kan vi till och med känna själva, att när man är i det där, när man är i det så har man ett väldigt tydligt välbefinnande inom sig. Och den där upplevelsen, den där utpustningen och den känslomässiga upplevelsen som är förbunden med det, den har vi hela tiden en längtan efter. Och när vi på olika sätt får nervsystemet ur balans, det kan vara vid en infektion, det kan vara efter kirurgi, man har kanske tagit bort ett organ eller flyttat på någonting, eller vi har varit med om en stark upplevelse, trauma, eller någon typ av hotfullhet som kanske inte är hotfull för mig, att om jag ska operera så kanske jag är helt fin med den operationen, men min hjärna uppfattar det som hotfullt. Eller en infektion, jag kanske inte tycker att det är så besvärande, men min hjärna sätts i hotberedskap. Då hamnar det autonoma nervsystemet i gungning. Och då får man aldrig den där, man når aldrig dit, men man har ändå hela tiden en stark längtan efter det. Och så försöker man göra en massa olika saker, men man är liksom hela tiden i lite, det är liksom, folk beskriver på olika sätt, men det hela tiden är något obehag på insidan. Det är som att man aldrig riktigt är, på engelska säger man settled. Alltså det är som att om jag skulle ha ett glas med sand och så vevar jag runt i glaset och så ser vi att det är grumligt vatten då. Men vi har alltid en längtan efter att vattnet ska bli klart igen. Och när nervsystemet får en möjlighet att lugna sig, då ser vi ju klart genom glaset. Men vid autonom dysreglering så blir det aldrig klart. Och det där i sig är ju väldigt uppjagande och liksom stressande, att vi aldrig hittar någonting där vi liksom får en möjlighet att känna ett lugn. Och ju längre tid vi är i det där, den där dysregleringen som kanske började då med en infektion eller började med ett trauma eller började med en kirurgi eller någon annan upplevelse. Kanske en del har liksom långvarig stressproblematik och sen utvecklar de den här sortens problematik. Så klart att man blir ju långsamt, då hamnar ju nervsystemet i ett varaktigt kampflyktmode. Så man är liksom aldrig någonsin i en behaglig känsla, eller väldigt sällan i alla fall, utan man är hela tiden antingen i kamp, att man stör sig på andra personer, man stör sig på sig själv, man stör sig på tillvaron och på sin kropp och liksom ett dömande som vi också ser inom retoriken för funktionella besvär överhuvudtaget, men också inom ME. Eller då flykt hela tiden, att man liksom undviker på olika sätt att undvika risken för symptomstegring eller undvika risken för trötthet. Och det här är helt normalt. Det sker för oss alla när vi är i långvarig autonom dysreglering oavsett orsak. Det här är hjärnans egna mekanismer att utlösa kampflyktimpulser. Och det sker hos oss flera gånger varje dag utan att vi ens märker av det. Oavsett om vi är friska eller om vi är besvärade av till exempel då ME som vi ska prata om idag. Och så varför... det långa svaret på.
Jättebra, jättebra. Och varför jag bjuder in eller frågar om det här först är för att om vi då tänker på, vi börjar med funktionella besvär, så är ju en del av tanken kring mekanismerna är att det här är vad som leder till olika besvär eller olika, vad som triggar eller startar igång, väcker eller aktiverar, vilket ord jag ska använda, olika autonoma sjukdomar eller tillstånd. Och det är ju den ingången som jag tänker er artikel i Läkartidningen att borde klassificeras som ett funktionellt symptom. Men andra sidan då, om vi kommer från andra hållet, är att ME är någonting neurologiskt. Och i min värld så motsäger inte de här två varandra.
Nej.
Utan i min värld så tänker jag på det som vi har olika genetiska förutsättningar. En del tycker om koriander, andra tycker att det smakar tål. En del är långa, andra är korta. En del har det här COMT 158 som är en gen som med hur man snabbt bryter ner protein från typ adrenalin ifall du har en snabb nedbrytning eller en medel eller långsam nedbrytning, vilket gör dig olika stresskänslig. Vi har olika anlag för olika saker och vilken miljö vi växer upp i, hur redan i mammas mage, hur, vilken reaktivitet vårt nervsystem börjar ställa in sig på vad vi är med om i livet. Aktiverar eller inte de här olika sårbarheterna, ligger och liksom gnaver skager på de här sårbarheterna. Och sen så kanske, om du och jag skulle vara med om exakt samma sak, det skulle aldrig kunna hända, men liksom, så lika liv som möjligt, så kanske det är så att du får ME och jag får inte det, eller du får fibro och jag får inte det, och det har jag liksom, det är då inte de här omständigheterna, utan det är liksom, vad har vi för grundkänslighet? Så för mig att säga att ME är funktionellt, så handlar det, och det vill jag också vara tydlig innan vi går vidare. Du och jag är båda överens om att det handlar inte om att säga att någonting funktionellt, handlar inte om att säga du har hittat på det här. Du låtsas eller du överdriver eller det här. Du kan tänka dig ur det eller det är du själv som har skapat det här. Du får skylla dig själv, utan det handlar om att det här är de olika komponenterna som samverkar och det finns en del där du kan hitta någonting som du blir nyfiken på som hjälper dig tillbaka till att må bättre.
Ja, precis. Och jag tycker det finns en viktig sak i det här. Det är ju att vi vill komma ifrån det där med att det är antingen eller. För ingenting är någonsin antingen eller. Om man jämför till exempel ME då med depression, så är ju depression ett stort paraplybegrepp och det är också ME. Och ibland så förorsakas depression av att man har en sköldkörtelproblematik som ger dig en depression. Och då är det kanske inte, då är det inte depressionen vi ska behandla, utan då är det sköldkörtelproblematiken. Du kan också bli deprimerad av att du har en bukspottkörtelcancer. Och så söker patienten med depressionsbesvär, men det är inte en depression för att du är deppig och har negativa tankar, utan det är för att du har bukspottkörtelcancer som vi ännu inte har hittat. Och på samma sätt med ME, ibland så är det ju så att vi faktiskt hittar någonting som är själva orsaken, som vi kan säga, aha, det var den här anledningen till att det var det. Så det som vi vill trycka på i Läkartidningen, det är just att komma ifrån det där, är det si eller är det så, är det svart eller är det vitt? Vi vill ha ett clear cut. Det funkar inte så inom medicinen. Alltså människokroppen är ju alltid hel, som du säger. Vi har ju alltid en massa samspelande faktorer samtidigt. Det som vi vill trycka på, det är just det här med att komma ihåg det funktionella perspektivet oavsett om det är funktionellt eller strukturellt. Så om vi tar, det finns en jättefin studie från en avhandling från Karolinska som handlar om KBT vid förmaksflimmer. Det är en psykolog som heter Josefin Särnholm som har gjort en fantastiskt fin studie. Och det man har sett vid förmaksflimmer, berättade jag här i förra avsnittet?
Nej,
men det man har sett hos patienter med förmaksflimmer, som ju är en tydligt strukturell sjukdom, det är att förutom att de har det tillståndet så utvecklar de successivt en hel del rädslor kring sitt hjärta. Vilket jag tror att jag också skulle göra om jag hade ett förmaksflimmer. Det är helt, helt rimligt, för i tid och otid så får de väldigt intensiva hjärtklappningar och det händer att de får åka till akutmottagningen. Så det är klart att har man ett sånt tillstånd så är man ju alltid lite på sin vakt kring hur hjärtat mår. Men så har man då identifierat och man har sett att de här patienterna skattar väldigt låg livskvalitet, alltså personer med förmaksflimmer. Man har inte riktigt förstått varför gör de det, för att det vanliga är att vi har uppfattat att man inte ens känner av när hjärtat flimrar. Bara ett fåtal människor gör det. Men då har man sett att det som är det mest besvärande, som faktiskt sätter ner livskvaliteten, det är inte flimret i sig, utan det är just de här rädslorna som man utvecklar kopplat till hur hjärtat mår. Så man börjar successivt, alltså det man sett i den här gruppen, det är att man kanske börjar Man slutar resa långa resor för att man är så här, åh, tänk om det inte finns något sjukhus där som om jag slår över i flimmer. Man kanske undviker att träffa sina barnbarn under hela vinterhalvåret för att jag inte ska få någon infektion. Jag kanske slutar vara uppe sent på kvällen, jag slutar dricka alkohol vid olika tillställningar, jag slutar ha sex, jag slutar bada bastu. Så jag slutar göra en massa saker för att jag är rädd om mitt hjärta. Och tanken är god att skydda sitt hjärta. Men det som händer liksom med hjärnan, det är ju att den blir överbeskyddande. Och så får vi de här rädslorna. Och så det man har gjort då i KBT, det är ju att man återtar de här sakerna man har börjat undvika. Och liksom lär hjärnan att det är safe att göra de här sakerna. Och så har de här personerna kunnat skatta en mycket bättre livskvalitet. Och där är det ju det som heter en funktionell pålagring på ett strukturellt tillstånd. Och då är det så att tillstånd som till exempel ME där vi ännu inte har någon medicinsk behandling, vi har inte den farmakologiska behandlingen att ge, ja men då behöver vi titta ännu mer med just, ja, okej, vad är det för strategier som vi kan använda oss av eftersom vi kan inte operera bort någonting, vi kan inte ge ett piller här. Så då blir ju vikten av det här biopsykosociala perspektivet mycket större. Medan kan vi verkligen göra någonting enkelt? Kan jag ta ut en tumör i magen och det är det enda? Ja, då blir ju vikten av biopsykosociala lite mindre. Men det finns ju där likväl. Så det finns inga tillstånd som är antingen eller, utan det finns bara större eller mindre grad. Det är som två cirklar, den ena är stor och den andra är liten och sen så ibland ökar den ena och minskar den andra. Men de går alltid ihop. Och det är det som vi kallar, oavsett vilket tillstånd man har, om det är en sjukdom eller ett funktionellt tillstånd, så säger vi så här, det handlar inte om hur man har det, utan hur man tar det. Så två likvärdiga patienter med cancer, den ena säger åh, mina dagar är räknade, det här är skit, det är ingen idé att jag gör någonting, jag ska bara stanna hemma. Medan den andra säger åh, jag har fått en cancer, det är skit, och därför är det ännu viktigare för mig att jag håller fast vid mina sociala kontakter och jag träffar mina barnbarn så mycket jag bara kan och så vidare. Och även om båda har cancer som är obotlig så kommer den ena skatta bättre livskvalitet än den andra. Så det här är inte på något sätt att klassa saker på det ena eller andra hållet, utan okej, var någonstans kan vi gå in och göra en förändring eller hitta en möjlighet till förändring?
Och nu kommer jag ta en liten vända utåt sidan, så kommer jag komma tillbaka. Och jag har en poäng. Så väldigt tidigt så såg jag på mig själv som feminist. Jag var typ så här 11 eller någonting. En fantastisk lärare. Jag fick vara stor och högljudd och säga från killarna. Jag fick ha åsikter. Jag fick liksom vara allting. Jag insåg att så här, jag är feminist. Jag var väldigt stolt över det. Liksom. Och min mormor också väldigt stolt. Så här. Och på den tiden, nu är jag inte lastgammal med ändå medelålders. Så det är liksom det som var kanon i feminismen då. Det var att så här, det finns ingen skillnad på män och kvinnor. Noll. Det enda som är skillnad, det är liksom utformningen av skinnflärpen mellan benen. Annars finns det noll skillnad. Och jag liksom var så här, men 10 eller vad, jag var okej, okay, det finns ingen skillnad. Jag verkligen kämpade för det finns ingen skillnad mellan män och kvinnor. Och Veronica anno 2025 inser att det finns självklart skillnad mellan män och kvinnor i fysisk styrka, i hjärnområden, i där på gruppnivå, och sen så har vi individskillnad, alla de sakerna. Problemet är ju inte, eller saken är ju inte, ifall det finns skillnad eller inte. Det är hur vi värderar de här skillnaderna. Så att liksom, och i medicin, i värld, så länge när liksom mannen, framförallt den vita medelklassen, du vet, centraleuropeiska mannen, har varit norm, och kvinnan avvikande eller otillräcklig, nästan man, så är det klart att de skillnaderna som kvinnorna då faktiskt har från mannen anses som otillräckliga, avvikande, svaga. Fel. Varför har inte kvinnor varit med i forskning så länge? För att de är så komplicerade att forska på. Vi kanske ska ta det här i år. Du vet, alla dem. Jag behöver inte förklara för dig. Nu är jag tillbaka från min lilla svängning där. Och samma sak här, att då... Om man... För jag kommer ihåg min rädsla när jag själv började liksom inse att oj, det finns... Jag så länge har trott och tänkt och vetat, varit övertygad om att det inte finns någon skillnad på män och kvinnor. Men jag börjar ju se och veta och förstå att det... Tänk om det... Oh, vad ska, vet, hela min världsbild och min självbild och allt, det blev liksom Och ifall jag erkänner att det är skillnad på män och kvinnor, då kanske jag också erkänner att jag är sämre, att jag är värd att bli behandlad, eller på visst sätt. Och det är den jag tänker ofta på, nu kommer jag tillbaka, att så här, om man har mått så här, för det har jag märkt med mina patienter som har ME, hur länge de har fått liksom kriga och kämpa och förklara och överförsvara och övertyga, nästan överagera sina känslor. För att tro på mig, ni hittar ingenting när ni mäter, men jag mår så jävla dåligt. Och äntligen då har blivit, trodde, validerad på det sättet att man har fått en diagnos. Och sen få höra utav några jävlar att så här, det här är funktionellt. Det här är ditt nervsystem. Alltså jag förstår om det är så här, men att det kan liksom väcka en omedveten, medveten rädsla att kommer de ta ifrån mig min validering nu? Kommer liksom, för ja, det jag måste, jag hoppas, tror jag har sparat den. Ja, jag har med mitt försäkringsbolag. Så jag säger, hej, jag har ett nytt försäkringsbolag. Ifall du tecknar det här nu så behöver du inte någon hälsodeklaration. Och då, skulle du bli sjuk i någon av de här sjukdomarna så kommer du få, var det typ 1,7 miljoner eller någonting, jag vet inte vad det var för något. Nervsystemet, svår skada av centrala eller perifera nervsystem orsakad av anoxi, ischemiblödning, trauma, läkemedel eller andra behandlingar. Svår Parkinson, ALS eller andra svåra neuromuskulära sjukdomar, MS, epilepsi. Och kravet är att ett väl avgränsat sjukdomstillstånd baserat på verifierbara undersökningsfynd eller definitioner. Tillståndet ska adekvat varaktighet trots att behövliga insatser är gjort. Och säger vi då, alltså vilken definition det här är. Och säger vi då att POTS eller postcovid eller ME är funktionellt eller har en funktionell aspekt, då är det nästan som att så här, vi är på väg, jag kan liksom i mig själv, så är vi på väg tillbaks till att det här är SVBK, till att det här är påhittat eller kvinnosjukdom eller liksom, för att har man kämpat så jävla mycket för att få någon slags mark. Det är vad som, vad tänker du om det?
Just det. Ja, men jag tänker att jag är glad att du sa precis i början det här med vi måste verkligen komma bort ifrån det här att det är någon som skulle tro att det här är inbillat, för det är det ju verkligen inte. Och det liksom, är det en sak som jag hoppas att den som är kritisk till det här avsnittet har hunnit lyssna på, det är att vi säger att det inte är inbillat på något sätt, utan det är helt verkliga upplevelser. Och det jag tänker att många av de här som har känt sig invaliderade, de har också uppfattat det på olika sätt från sjukvården att man skulle ha sagt det. Och jag tänker det här som du läste upp nu från försäkringsbolaget, det är ju som att de säger det är de här som
Ja,
finns, de
de
här
riktiga.
verifierbara, det som är riktigt och verkligt och sant. Resten är bara fluff till exempel. Och jag kan tänka mig att om jag hade varit besvärad av ME och hade läst det där så är det ju ny liksom tändvätska till min låga. Så att jag tänker att det också är helt fullt begripligt att de här tonlägena skapas, även om jag också tycker att det är väldigt synd. För att precis som med polarisering i övriga politiken och när vi ser på sådana här agendadebatter och mellan politikerna så känner ju alla bara så här, men vi kommer ju inte vidare om ni ska hålla på det här sättet, eller hur? Man ser ju när folk argumenterar, om det så är politiker eller vad det nu än är. Jag är inte på sociala medier, men där säger folk att det kan bli väldigt sådär aggressivt. Och man känner ju som åskådare att det där kommer ju faktiskt inte leda någon vart. Inte till någonting som är hållbart över tid. Och precis som du sa, när man är feminist också och är sådär väldigt låst, så här är det. Då kommer man ju inte heller riktigt vidare, utan det är ju först när man bara, aha, vänta ett tag. Vissa saker är det jag som läser in och ska matcha det med min förutbestämda sanning. Medan vissa andra saker, ja, det verkar ju vara en struktur här. Men här har jag nog liksom läst in lite för mycket. Eller vad det nu kan vara. Det är då vi liksom rör oss lite framåt. Så att absolut, jag upplever också att mina patienter, särskilt de som blir friska, och av de som blir friska brukar jag ofta be dem att vad skulle du vilja göra? Hur vill du återkoppla både till de läkarna som du har fått diagnosen av, den kliniken som du kom till mig ifrån som gav dig diagnosen? I de här forumen, finns det något du skulle vilja återkoppla? Men de säger, uff, det känns så jobbigt för att dels så är de rädda att få attacker från de Men också någonting som vi pratade om förut, ska vi se här. Jo, men det var det du sa, det här att man har kanske ställt om väldigt mycket av sin tillvaro och man har på något sätt gjort en massa förbehåll. Och ska jag då backa dem? Att det kan vara ganska svårt för oss människor att göra det.
De tror ju äntligen att jag är sjuk. Ska jag nu vara glad och energi och inte vara sjuk? Hur kommer de reagera på det? Det har jag också hört.
Ja, exakt. Vilket gör att många som faktiskt tillfrisknar, de håller sig lite tysta kring det. Vilket jag tycker också är både begripligt och det är också synd.
Och jag har två saker till på min punktlista här från vårt samtal. För du pratar om KBT och där vill jag komma tillbaka till angående att det är ju NIS,
Nice.
NICE, ja, som har avrekommenderat för det. Jag vill komma tillbaka till det. Först vill jag säga, så som jag förstår det, så du sa att ibland kan vi liksom mäta, och vi ser här var ME kommer ifrån. Men att det inte alltid finns en tydlig orsak eller start eller liksom som, utan ibland är det så här, ja, vi vet inte, vi ser att du har det nu, men vi vet inte vad det är som har orsakat det. Har jag förstått det rätt?
Alltså, kring det här med KBT så ska man komma ihåg att KBTs intention, det är aldrig att bli av med symptom.
Nej.
Så oavsett om det är KBT vid ME eller KBT vid förmaksflimmer, så den här KBT vid förmaksflimmer, den har ju inte intentionen att man ska bli av med sitt förmaksflimmer. Men den har intentionen att ta hand om de rädslorna som vi naturligt utvecklar till följd av att vi får ett sjukt hjärta. Och den här KBT-studien har man nu gått vidare till personer som har haft en hjärtinfarkt. Men när man har haft en hjärtinfarkt och hjärtstopp till och med, så är det ju helt begripligt att man utvecklar rädslor kring det, för att en gång i tiden har mitt hjärta stoppat. Och då har man goda resultat av KBT även där. Men man har inte intentionen att bli av med symptomen. Man säger inte så här, vi gör nu KBT så att du aldrig mer ska få en hjärtinfarkt. Utan vi gör KBT för att återta de rädslorna som har utvecklats. Så när man säger inom NICE att KBT funkar inte för att bli av med, till exempel, så är det så här, nej men vi använder inte KBT så. Vi använder inte KBT i syfte att bli av med någonting.
Och en annan del
Så
av
att, ja.
rekommendationen var att eller som jag läste med NICE där, var att det också finns risk för att liksom tvinga patienten in i ett tempo som den inte, jag kommer inte ihåg exakt formulering, men så här, att överanstränga patienten och få patienten att känna sig typ som att den bär skuld eller känna sig otillräcklig. Det var en del av formuleringen.
Just det. Och det tror jag alla kan skriva under på. Det är ju jättehemskt när man känner i en situation, i en uppgiven situation, att man bär skuld för det, till exempel. Och ofta har ju de här patienterna redan ett övermått av skuldupplevelser själva. Så att det tänker jag att de som jobbar med de här tillstånden, vi vill aldrig att man ska uppleva att det är skuld. Men samtidigt, och ska jag säga, jag tycker att det är också viktigt att vi liksom bara lyfter blicken från skuldfrågan överhuvudtaget. För att varför ska vi prata om skuld när det kommer till den här sortens lidande? Mycket av det som du och jag vill prata om, det är ju att kan vi erbjuda individen möjlighet till förändring? För man önskar ju en förändring när man är i ett lidande. Det är ju det som är hela tiden, man är i någonting som man inte önskar vara i. Så försöker man hitta olika luckor att liksom ta sig ut härifrån. Och då många av de metoderna som vi pratar om och den här växande mängden patienter som faktiskt har tillfrisknat från ME, som berättar sina egna historier. Jag tycker att det finns ett otroligt värde i dem. Och för mig har det varit nästan ett större värde att lyssna på dem och vad som har funkat för dem, framför vilka metoder har vi forskat på något sätt.
Och det tänker jag
Så,
dels på innan jag går till faktiskt en person, så, eller ja, det är en annan person, men Hans Schuberner och EET, Emotional Awareness and Expression Therapy, och han har ju också PRT, Pain Reprocessing Therapy. Och där pratade vi förra gången om Alan Gordons podd. Och Alan Gordon, han har väl utbildat för, eller han har varit med i Hans Schuberners forskning, så de liksom samarbetar ju tätt. Och där har man ju sett, jag tror det var ifall det var ett föredrag av Daniel Marotti, när han visade att när man använt KBT på typ kronisk eller långvarig smärta, så anger upp typ 15% anger att minskad symptom eller så. Inte bli av med helt, utan minskad symptom. Medan när man använt då EET, så uppger 55% antingen avgörande symptomreducering eller helt, liksom att det helt har blivit bort. Och där tänker jag att det finns ju hopp, och det finns sätt vi kan arbeta med det som inte är KBT. Att jag kan ibland förstå, eller liksom ibland, men jag kan förstå lite nyss utan att ha läst vidare, att KBT kan bli så väldigt manualbaserat. Att det ska nu ska liksom personen ska anpassas efter en manual, personens tempo ska anpassas efter, vi har 10 gånger här på vårdcentralen för att det är vad som är ekonomiskt försvarbart. Liksom. Eller det, jag tänker att studier som är så här, vi skulle vilja 40 terapitillfällen, de studierna kommer inte få anslag. Så att vi liksom, det är så många strukturella saker som bidrar till varför KBT har blivit liksom, varför det som rekommenderas. Medan att det finns indikationer att så här, det går att göra skillnad med andra saker. Så att jag vill också uppmana till att inte sluta leta. Ifall man liksom
Nej.
letar så finns det.
Ja.
Och det
Och
nämnde
jag
jag
vill,
innan. Ah, kör du?
precis. Nej, ser du?
Nej, men jag nämnde
Härligt.
innan vi slog på, jag har en deltagare på min yogalärarutbildning som jag har frågat specifikt, jag får nämna henne. Hon är med, fick hon för 7 år sedan. Och så fick hon då diagnosen av sin läkare med domen, du kommer aldrig någonsin bli arbetsför. Och hon skickade liksom skärmdumpen till mig, att den här patienten kommer aldrig någonsin mer kunna gå ut i arbetslivet. Och hon berättade att, oj, vilken känsla det var. Det var som att allting bara, han hade ju sagt det, jag kommer aldrig kunna. Det var liksom, blev hennes sanning, för att där sitter hennes läkare och säger det till henne. Men för, ska vi se ifall det är 2 år sedan, så började hon arbeta med nervsystemsreglering, med att försöka liksom hitta strategi tillbaka. Det gick inte så bra. Men så hade hon en kompis som sa, kom igen, det funkar, liksom, det har gått jättebra för mig. Och så försökte hon igen. Och har liksom, hon har bara sagt, jag ska börja arbetsträna nästa vecka. Och du vet, jättetaggad inför det. Hon går min yogalärarutbildning. Hon mår så bra. Hon visar, du vet, så här, från 63 steg om dagen till 1500 steg om dagen. Hon bara, jag orkar så mycket. Och under utbildningen, på lunchen, hon och jag, det är två till, vi går och lägger oss på lunchen och sover. Hon på vägen hem, så på sina hörlurar, så hon liksom planerar in sina utrymmen. Hon vet att hon måste, och fullt normalt, att man behöver lite liksom, omställningstid. Men att hon har hittat att det här är vad jag behöver, mina behov. Och också med henne, som med de jag arbetar med, patienter som har varit med i onlinekurs som har ME. Det är inte att så här, la la la, livet är en dans på rosor, bam, oj, jag råkade få ME.
Nej.
Utan så här, det är ett väldigt högt tempo, det kanske finns tankar om det egna värdet, om du vet, vara tillräckligt, det gasar, 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 och hela systemet som i kroppen är så här, jag orkar inte mer. Och sen så kommer den liksom, en stressor som får att rinna över.
Ja, exakt. Och det är många som har haft då både ME, men också jag har jobbat mycket med utmattningsproblematik, som säger, ja men när man är i utmattningen, då har man ingenting att tacka tillståndet för. Men när man kommer ur det så är det många som säger, men det var nog vad som krävdes för att jag skulle börja bli lite receptiv kring, för när kroppen bara, hallå, jag skulle behöva återhämta mig ett ögonblick. Då bara liksom körde jag över det och bara tryckte undan det. Och nu så tack vare, även om det kan vara ibland lite motstånd kring att säga tack vare, men ibland så säger folk att ja, men tack vare det så lyssnar jag när kroppen säger någonting. Och jag tycker det här fallet som du berättar om, från 63 till, vad sa du, 15 000 steg, 1500 steg. Det är ju bara jätteglädjande att få höra att ja, men vad fint, det finns tillfällen när det faktiskt funkar. Och en sak, om jag också ska igen göra en liknelse med förmaksflimmer, för att till exempel en av behandlingarna, när man har ett förmaksflimmer så får man blodförtunnande medicin, så minskar risken för att man ska få proppar. Men det är också vanligt att vid förmaksflimmer att man gör en behandling som heter ablation. Det är att man faktiskt går in och bränner strömförande områden i hjärtat, så att man minskar antalet strömförande områden som minskar risken för att man får flimmer. Så det här är en vanlig behandling som går enkelt att göra. Och den erbjuds till patienter med förmaksflimmer. För många patienter så funkar det med detsamma. För en del behöver de göra det 2 gånger. En del behöver göra det 3, 4, 5 och en del gör det jättemånga gånger och det blir aldrig riktigt bra. Så att så här är det med behandlingar, att det finns inte en behandling som funkar för alla. Till och med en så enkel behandling som att plocka bort halsmandlarna. För de allra flesta är det bara att sövas, plocka bort halsmandlarna, så återhämtar man sig och så är det färdigt. Men det finns alltid personer där det inte funkar på olika sätt. Och det finns personer där det liksom, blödningen är svår att stoppa, eller de fortsätter få liksom ont i halsen, även fast man har tagit bort mandlarna. Är du med? Vi måste verkligen komma bort ifrån den här tanken av att så här, det är bara att göra så här och så ska du se att det går bra. Det finns inte. Det finns inte vare sig det handlar om medicinska behandlingar eller psykologiska behandlingar. Och när det kommer till KBT och de andra, eller alla psykoterapimetoder, så är det inte metoden i sig, utan det är så mycket annat. Det är liksom, vad var det för intention hos terapeuten? Vilket moget läge var du i för att ta emot? Hur mycket annat var det som distraherade dig i ditt liv just nu? Hur mycket upplevde du att du faktiskt hade råd att gå? Eller kände du att åh, här sitter den här tjuven och tar mina pengar? Och liksom, det är så många faktorer som spelar in. Man har gjort till exempel studier på, det tycker jag är ganska intressant, det är ett pyttelitet sidospår men har ändå med det här att göra.
Jag var inne på feminism, så kör
Ja, men
sidospår,
precis.
varsågod.
Jo, men då är det alltså. Då är det läkare som har gett behandling till patienter, alltså ganska simpla behandlingar. Så ja, men någonting som är enkelt, något eksem och så är det något kortisonkräm. Och så har den här krämen getts av en läkare som har det stökigt på sin läkarexpedition. Och så har det getts av läkare som har det städat på sin läkarexpedition. Och det är samma behandling till alla patienter. Och då har man sett att de patienterna som får behandling av en läkare som har det städat på sin expedition blir bättre mycket snabbare jämfört med om det är stökigt på expeditionen. Så det har ingenting med läkemedlet att göra, utan det har egentligen med, är jag trygg i det här rummet? Upplever jag mig trygg eller inte? Det är det som är. Så oavsett vilken metod det är, så är det ju, är jag trygg i det här så att jag kan tillåta läkning? För läkning kan bara ske när vi upplever trygghet. Men, och det är det som är lurigt, för att när vi är i autonom dysreglering så är vi automatiskt i otrygghet. Och det, därför kan det vara besvärligt att komma åt det ibland.
Och jag tror att vi har pratat om flera faktorer varför, liksom, som är den perfekta stormen som är det här. Men när du säger så här, och jag vet om det här, jag håller med dig, du och jag, vi är på samma sida. Men när du säger så här, då är min reaktion så här, det där är skitsnack, det där är flum, det är för okonkret, det är för abstrakt, det är för lullull, det är för så här, hallå, det, alltså, du vet, och jag vet om det här. Men jag, så det, liksom att det finns en avfärdande. Jag tänker också, så länge som vi har haft den här, du vet, liksom Cartesian dualism, att så här är kroppen, här är tanken, här är själ, liksom separera, de här är helt oskilda från varandra, att logik och liksom att vara rationell, det är det upplyfta, det är det manliga, det är det som är liksom det logiska, logik, så, medan tankar, känslor, det är liksom, det är någonting vi kan styra, kontrollera över, det är någonting som ska tryckas undan, tankar, ja, de hamnar väl lite där också. Så att jag liksom förstår, det är så otroligt inarbetat i oss att så här, ifall vi är sjuka så ska vi antingen skära eller ta medicin, inte hålla på och prata om det, för det påverkar ingenting. Att vi liksom, och samtidigt så vet vi ju, placebo, alltså hur kraftfull är placebo? Inte med det sagt att allting ska ersättas av placebo, för det vet vi ju att den effekten försvinner, men bara så här, veta om hur vår uppfattning påverkar de här glasögonen, hur vi tar in information. Och det påverkar det du är inne på, vår trygghetsnivå. Vår inre skattade trygghetsnivå. Har vi en högt skattad trygghetsnivå så är vi i reglering. Så är vårt nervsystem, vi är mottagliga. Har vi en hög inre skattad hotnivå, dysreglering, du, då påverkar nervsystemet, hormonsystemet, det påverkar respiration, det påverkar da-da-da-da-da-da-da-da. Men ja, jag förstår också att när man är, när vi är i stress och när vi är i hotsystemet, då har man ju sett att vi har ju minskad förmåga att ta till oss nyanserad information. Jag tänker också se liksom, Trump och andra, du vet, så här, länder, de bara öser på rädslan. För ju mer rädda vi blir, ju högre vårt system blir, ju mindre kan vi nyansera, reflektera, granska information. Ju mer måste vi ha, liksom, måste stabilisera vår egen trygghet med totala svart eller vitt, så här är det. Men alltså, när vi är
Exakt.
triggade, då kan vi, som du säger, aha, jo, men det här tänkte jag, men nu när du säger så, jo, men nu, ja, det kanske är med en annan. Och har vi varit långvarigt sjuka, har vi behövt kämpa för att känna oss värda att överleva, är inte konstigt att
Nej.
hotsystemet är maxat, liksom.
Nej. Nej, jag kan bara hålla med om det. Och det är det just med autonom dysreglering, så är det en automatisk otrygghet som vi redan är i. Och som du säger, när vi är i otrygghet så har vi liksom, vi blir mycket mer svartvitt tänkande. Och hjärnan gör mycket snabbare liksom överslag i, är det här någonting hotfullt? Är det här någonting icke hotfullt? Och då kan det vara att man redan på förhand, så du nämnde där med Trump till exempel, att jag tror att det är många svenskar som upplever, bara man ser hans ansikte i tidningen så läser man in att han har gjort något korkat eller sagt något korkat. Så man läser inte ens artikeln utan man bara ser ansiktet och så bara uff, bort med det. Och då är det lätt hänt att bara man hör orden funktionellt och en i samma mening så bara bort, smörja. Till exempel. Och jag ska säga, om jag ska liksom, vi ska också självrannsaka oss, att det är många på mitt håll som kan liksom se ordet ME och biologiskt och tycka att det är smörja och slänga ut det. Så att jag tänker att vi människor fungerar på det här sättet. Och att bli vad ska man säga, en mer hel person, det är ju just som du säger lite kring feminismen, att ju mer du blir äldre och kan liksom lyfta blicken och vänta ett tag. Aha, vänta. Ibland är det si, ibland är det så. Men människan älskar, alltså hjärnan älskar sanning. Alltså, jag tänkte på det innan du ringde upp här, för att i morse så skulle jag undervisa på Karolinska och då väntade jag på bussen. Och så var det ett sånt där skede, du vet, när man inte vet om bussen har gått eller ska komma. Och så vet man inte, och så börjar tiden gå lite och så är man sådär, åh, ska jag ta en alternativ väg? Och den där osäkerheten, den är så otroligt obehaglig att vara i. Och sen så när man ser den långt borta så bara, så blir det ju så skönt i hela kroppen, där kommer den. Och det är det jag tänker är anledningen till att försäkringsbolagen vill att det ska vara, men här kommer bussen. Och därför skriver de plötsligt. För att allt det där andra och det som du också sa, det där känns ju som bara fluffiluff och smörja. För att när vi är i det där, har den kommit eller ska den gå? Den där känslan är så otroligt. Vi brukar säga ju det här att det finns ingen som stressar människan så mycket som oförutsägbarhet. Om vi
Verkligen.
inte vet om bussen ska komma eller har gått. Och sen så man bara märker, om man då observerar sina tankar i realtid, då är de ju liksom, kommer de i tusentals åt gången. Det är liksom, ska jag ta tunnelbanan istället? Tänk om jag kommer sent? Oj, det här kommer påverka min intervju i eftermiddag. Studenterna, du vet, de kommer som en explosion. Medan så fort bussen kommer så bara tillbaka till centrering, zen-mode liksom. Apropå dysreglering så är man ju väldigt dysreglerad just i den stunden.
Och jag tänker också att i det här att en del personer har blivit så väldigt hjälpta och blivit av med nästan alla sina besvär kopplat till ME, och en del inte blir det. Då förstår jag också att det finns en vaksamhet att vilja prata om det som funktionellt. För att okej, men jag gör ju allt som jag ska göra, jag blir fortfarande inte bättre. Eller jag blir inte sådär bra, jag blir inte helt av med det. Och då kanske man vill skydda sig själv eller skydda sina, att säga, att slippa den smärtan eller besvikelsen, eller liksom att jag har gjort allt det jag trodde jag skulle bli helt bra. Och det är inte det vi säger heller, utan det är ju väldigt olika hur personer reagerar. En del får minskat lidande, minskade besvär, en del nästan helt symptomfria eller besvärfria. Men verkligen syftet var dels att så här, fånga upp den tråden, för vi tyckte båda att den var så viktig, men också nyanserat. Så här, och jag tycker vi började bra och vi har hållit det bra hela samtalet. Att det inte är varken eller. Det
Nej.
här är det som påverkar, det här är det som påverkar, de här samverkar för att vidmakthålla. Fortsätt, alltså det kanske finns ibland, jag var i morse, men jag blev intervjuad till Läkarförbundet, Sköldkörtelpodden. Och då pratar vi just det här, okay, men som sagt, med sköldkörtel, det kan vi verkligen mäta. Hur är T3, T4? Att det finns den här mätbara eller fysiologiska aspekten. Men vad är det som har orsakat det? Vad är det som vidhåller det? Ja, men här kan vi komma in och komplettera med kanske nervsystemsreglering eller terapi eller liksom så. Så att försöka liksom hitta en samling av strategier som möter hela människan, inte liksom kategorisera upp.
Ja, och en anledning till att jag tycker att det är viktigt att se mycket mer på lidandet i det här framför sjukdomen i det här. För vid sjukdomar så har vi ju gärna en medicinsk behandling då, och den medicinska behandlingen använder vi lite oavsett. Så den här behandlingen används vid den här cancerformen eller i den här inflammatoriska sjukdomen eller vad det nu kan vara. Medan lidande, där ser så otroligt olika ut. Alltså, om vi liksom jämför med till exempel sorgarbete, tänk det katastrofala i att förlora ett barn. Då finns det ju inte en metod som man någonsin skulle kunna forska fram och säga det är den här metoden som gäller. Utan en del liksom har nytta av det ena, andra har nytta, och en del säger jag är inte där ännu, jag är inte där. Medan de tredje säger det var först när jag började, ja du vet, eller när jag började gå mer i skogen eller ta tid för mig själv, eller jag och min man gick i en otroligt bra liksom terapi, eller vi var i en stödgrupp och det var fruktansvärt. Vi bara kände att man ältade det där, vi var tvungna att backa från det. Vi hörde av oss till en av barnläkarna som vårdade våran son till exempel, och det funkade för oss. Så i lidandet så kommer vi aldrig hitta en metod som funkar. Och jag tänker också att det är viktigt att komma ihåg vid ME, där vi inte har en medicinsk behandling att tillgå, utan vi har mer av ett lidande som vi kan gå på. Och det är just därför det blir väldigt mycket individuellt, och det kan bli också triggande, precis som om vi skulle säga till sörjande föräldrar bara, ja men har ni hört att anhöriggrupper är väldigt bra? Då kan det hända att de bara bort härifrån, ge inte mig det här dåliga rådet. Så det är väl också många gånger kanske de här personerna har fått höra lite snusförnumstiga råd som bara egentligen blir så här, hörru du vet inte vad du pratar om. Om du hade känt den här tröttheten så hade du aldrig ens föreslagit det där till mig.
Och det tänker jag också, för du sa det förut att när man själv är redo, att så här, det, också jag tänker att avsnittet eller syftet med avsnittet och information vi delar, att så här, det finns ute. Så när man är redo så kanske man börjar söka och vill hitta annan information. Men det kommer ju liksom aldrig vara hjälpsamt. Och där pratade vi om förra gången också. Att så här, jag jobbar privat. Folk som söker sig till mig antingen har läst min bok eller följer mig på podden eller Instagram. Så när de kommer till mig så behöver inte jag börja förklara att så här, men nervsystemet är beroende mellan psykologi och fysiologi och det du tänker. Utan de är helt med på det. Och redan där så har jag liksom, alltså jag har vunnit hur många mil som helst. Och för deras håll också samma sak, att när de kommer till mig så vet de att här har de en terapeut som de inte behöver övertyga om att jag har lidande fast det inte syns. Eller jag känner att det här hänger ihop på något sätt. Utan så här, jag är på. Så vi, liksom, vi båda två är på samma perrong. Och där har vi liksom så mycket vunnit. Så att det handlar inte heller om att vi försöker liksom övertala någon. Utan mer verkligen lyfta samtalet och nyansera. Och ge olika ingångar när man känner att så här, jag har någonting som jag är nyfiken på. Okej, men det här kan vara en ingång att tänka på.
Absolut. Jag vet inte om det var en fråga i det.
Nej, det var mer ett konstaterande.
Ja, men jag håller med dig. Och jag tycker att det finns en växande mängd sådana källor också att tillgå. Alltså att komma åt personer som faktiskt har blivit bättre. Som berättar sina historier. Min upplevelse är att mina patienter hittar väldigt mycket tröst i det, att se att okej, här finns det möjlighet. Det som är vid sådana här tillstånd, det är ju ofta att man har liksom en loop av att man har växlat mellan hopp och förtvivlan. Att man har fått hopp när man har hört någon sån, och sen så besväras man själv, så då blir man förtvivlad och lite uppgiven. Och sen hör man något annat, och så blir man hoppfull. Och sen så blir man förtvivlad. Det är liksom den här loopen, och de är alldeles för bekanta med den här loopen. Och hjärnan gillar inte besvikelser, Och då, det som är lätt hänt, det är ju att man liksom släcker ut hoppet för att slippa hamna i, alltså slippa den fallhöjden att liksom landa ner från
Såklart,
hopp till
såklart.
förtvivlan. Och då kan man hamna i liksom ett permanent förtvivlanstillstånd. Och
Och
då är
innan
det ju,
hjälplöshet.
ja men precis, och då kan ju sånt som inger hopp snarare provocera, för då är det så här, nej, 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 ta mig inte
Nej,
härifrån
såklart,
det
såklart.
här. Så att bara hålla koll på hur det är med ens loopar där, och den är ju helt, att den utvecklas är ju helt normalt för oss. Jag tänker att en person som går igenom en cancerbehandling eller blir man ratad gång på gång på dejtingmarknaden eller vad det nu än må vara för situation som man är i. Så det här hopp och förtvivlan-loopen, den är vi alla bekanta med, och så har vissa fått tyvärr uppleva den i mycket högre svängningar än andra. Som ju är tråkigt.
Vi ska börja avrunda. Är det någonting som du känner att så här, det här vill jag verkligen, det här vill jag få med, som vi har missat?
Ja, men kanske understryker det här att de här tillstånden bär en stark laddning och tyvärr en stark polarisering. Och det är vår intention, nu talar jag för dig, att vi liksom verkligen vill bidra med, kan vi se med lite mer varm blick på det här? Överhuvudtaget kring lidande, och att vi inte på något sätt vill ställa oss i en polarisering kring det. Utan att vi verkligen vill öppna upp för samtal och komma upp ur våra skyttegravar och liksom, se vad kan vi bidra med. För att jag är övertygad om att vi kan bidra med olika saker från olika håll. Men det är väldigt synd när det blir laddat och olika läger inom de här ämnena. Ja, så jag vill bara understryka det att vi, det här är ju högst verkliga upplevelser som personer har. Och ja, det är väl det som jag tycker är viktigt att understryka. Och jag vill också säga att vad heter det, sjukvården behöver också vara ta på sig att ha bidragit till att förstärka och vidmakthålla de här skyttegravarna. För ibland när man hör patienter, som du säger, jag har också flera patienter som berättar att ja, men jag fick höra att det blir inte bättre, utan det här är kroniskt. Och hur de bara känt hur allting bara går ur dem. Och när de har tillfrisknat har de snarare känt ett sorts förakt mot den som sa det. Så ja, bara att vi liksom är ödmjuka för att det är, och det är därför vi pratar om det här med det biopsykosociala. Det är flera faktorer som spelar in, oavsett vilket tillstånd vi har.
Arva, tack så jättemycket för att du ville komma tillbaka till podden.
Tack till dig.
Om
Jättefint att prata.
det är en, om man vill säga, jag vill läsa mer om Arva. Hon finns inte på sociala medier. Var kan jag hitta henne?
Man kan googla mitt namn, så har jag en hemsida som man kan skriva i ett formulär till mig. Det är väl det enklaste.
Tack så jättemycket för idag.
Tack så mycket, Veronica. Ha det så jättebra.